Ja, vi började igår kväll med kapitlet depressioner för att något lite bekanta oss med några av de vanligare orsakerna och lämpliga böner. Och vi blev ju tvungna att avbryta igår, men vi fortsätter nu. Och då ska vi gå till första kungaboken, konungaboken. Det 21 kapitlet ska vi hälsa på hos kung Ahab. Det var ju han som var gift med Isabel, ni vet. Detta rara gamla strävsamma par. Så vi läser från början första kungaboken 21. Därefter hände sig följande. Israeliten Nabot hade en vingård i Israel bredvid Ahabs palats, kungens i Samaria. Och Ahab talade till Nabot och sa: låt mig få din vingård för att av den göra mig en köksträdgård, eftersom den ligger så nära mitt hus. Jag vill ge dig en bättre vingård istället, eller om dig så behagar vill jag ge dig pengar som betalning för den. Men Nabot svarade Ahab: må Herren låta det vara fjärran ifrån mig att jag skulle låta dig få mina fäders arvedel. Då gick Ahab hem till sitt, missmodig och vred för det svars skull som israeliten Nabot hade gett honom, när denne sa: jag vill inte låta dig få mina fäders arvedel. Och han la sig på sin säng och vände bort sitt ansikte och åt ingenting. Då kom hans hustru Isabel in till honom och frågade honom: varför är du så missmodig och varför äter du ingenting? Han svarade henne: därför att jag talade till israeliten Nabot och sa till honom: låt mig få din vingård för pengar, eller om du så önskar vill jag ge dig en annan vingård istället. Då svarade han: jag vill inte låta dig få min vingård. Då sa hans hustru Isabel till honom: är det du som nu regerar över Israel? Stig upp och ät och var vid gott mod. Jag ska skaffa dig israeliten Nabots vingård. Och de av er som har läst den här storyn förut vet hur hon bar sig åt. Hon hade ihjäl honom kort och gott, och sedan så ockuperade hon vingården. Ja, där ligger Nabot på sin säng med ansiktet mot väggen och han åt ingenting. Och hade inte gumman hans kommit in och ryckte upp honom, så att säga, så hade han kunnat ligga där än idag, som det heter i sagorna. Han tyckte synd om sig själv. Och det är farligt det. Det är ju väldigt lätt att trösta sig med lite självömkan. Men det är verkligen som att släcka eldsvåda med bensin. Det är farligt värre. Därför att fortare än man anar kan det hända att självömkan går i baklås. Den hänger upp sig. Plötsligt blir man inte av med den. Och sen ligger man där på sängen med ansiktet mot väggen. Det är ett farligt sätt att trösta sig. Nu var det ju så här att Ahab, som hade gått om areal att odla både vin och annat på, han fick nu plötsligt för sig att han skulle ha grannens vingård också. Mycket vill ju ha mer. Och det är ju bara så att säga en antik parallell till den mera moderna varianten. Vi hade hoppats att få 15% i lönepåslag. Och så fick vi bara 14,7. Det kan ju också utlösa depression, om inte annat ekonomisk depression. Det är ju vad vi genomlider för närvarande. När våra begärelser inte tillfredsställs, så kan det ibland hända att vi tycker synd om oss själva och kan göra det så till den grad att det hänger upp sig. Slutresultatet i det här fallet är ganska förskräckande. Och vi ska se att det inte är en händelse att det slutar så som det gör. Det finns flera exempel i Bibeln på den här typen av depression. Kain är ju ett annat lika svårt exempel. Första Mosebok 4:3. Efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i hans jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så, om du har gått i sinnet och ser du frimodigt upp, men om du inte har gått i sinnet, då lurar synden vid dörren. Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den. Och Kain talade med sin broder Abel, och när de var ute på marken överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. Kain och Abel, de offrar båda till Herren. Och de gör det båda efter Kajsa Wargs gamla princip, man tager vad man haver. Till Abel var ju fåraherde och Kain var en åkerman. Och av någon anledning som inte står ordentligt preciserad i Bibeln, så svarade Gud på Abels bön men inte på Kains bön. Vi får inte ens riktigt veta på vad sätt Gud besvarade Abels offergåva. Vi får bara veta att det blev någon skillnad av något slag. Och då blir Kain mörk i blicken. Då talar Gud till honom och så säger han, du bör råda över synden, säger han. Det gjorde alltså inte Kain. Är självömkan synd, säger vi då? Nej, det är den inte. Men aj vad lätt den leder till synd. Det är ett tuppfjät. Precis som när man blir riktigt rosenrasande. Det är inte synd att bli arg. Men som David säger, vredgens män synden icke. Det är lätt gjort. Därför att självömkan så gärna legitimerar onda gärningar. Ja, jag vet att detta är fel, men det är ju så synd om mig. Så då måste jag ju få lov att göra så här i alla fall. De av oss som har några år på nacken och gråa fjun vid tinningarna, vi kommer ju ihåg 68-rörelsen. Då unga studenter struntade i sina tentamen och sprang omkring och skulle medvetandegöra folk om deras revolutionära potential, som det hette. Kommer ni ihåg det? Vad var det de försökte göra för någonting? Jo, de försökte tala om för folk hur synd det var om dem. Och i takt med att självömkan steg och avundsjukan växte, så skulle också de revolutionära initiativen mångfaldigas. Och så skulle vi få den stora kulturrevolutionen också i Sverige. Det förutsättningen för den sortens världsförbättrande är alltid självömkan. När vi börjar tycka synd om oss själva, då finns det inga metoder som är så brutala att de inte är användbara för att förbättra världen. Det är konstigt men sant. Självömkan legitimerar all sorts synd. Åtminstone inför oss själva. Vi ska ta ett annat exempel. Vi ska titta på profeten Jona. Han Han är ju nästan dråplig i sin självbiografi. Hosea, Joel, Amos, Jona. Nej, Obadja kommer före. Ja, så var det. Han kommer efter Obadja. Fjärde kapitlet. Du vet hur det var. Först hade Jona fått en kallelse att gå till ärkefienden Nineve. Och han satte sig på båten istället. Skulle åka så långt han kunde från Nineve. Han hade ingen lust att predika nåd för fienderna. Och Gud lät det blåsa och han hamnade i fiskens buk. Och fisken satt upp honom på land när han hade blivit lagom ödmjuk. Och så säger Gud igen, nu ska du gå till Nineve, så går han dit. Och så håller han världens kortaste predikan. Om 40 dagar ska Nineve bli omstörtat. Amen. Och denna mycket korta predikan utan närmare bruksanvisning hade en revolutionerande effekt i staden. Alla gjorde bättring, till och med småboskapen fastade och klädde sig i sorgdräkt. Och man kunde ju tycka det att det här var ju en väckelsekampanj utan like i kyrkohistorien. Och att Jona borde ju, kunde ju i alla fall ha varit ganska glad. Han hade fått mängder med syskon i Herren. Men så icke Jona. Utan vi läser fjärde kapitlet. Men detta förargade Jona i högsta grad och hans vrede upptändes. Och han bad till Herren och sa, ack Herre, var det inte detta jag tänkte när jag ännu var i mitt land? Därför ville jag också i förväg fly undan till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, tålmodig och stor i mildhet och sådan att du ångrar det onda. Så ta nu Herre mitt liv ifrån mig, ty jag vill hellre vara död än leva. Men Herren sa, menar du att du har skäl att vredgas? Och Jona gick ut ur staden och stannade öster om staden. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske skjuta upp över Jona för att den skulle ge skugga åt hans huvud och hjälpa honom ur hans förargelse. Och Jona gladde sig mycket över resinbusken. Men dagen därefter när morgonrodnaden gick upp sände Gud maskar som frätte i resinbusken så att den vissnade. När sedan solen hade gått upp sände Gud en brännande östanvind och solen stack Jona på huvudet så att han försmäktade. Då önskade han sig döden och sa, jag vill hellre vara död än leva. Men Gud sa till Jona, menar du att du har skäl att vredgas för resinbuskens skull? Han svarade, jag må väl ha skäl att vredgas till döds. Då sa Herren, och nu tar vi gamla översättningens ord som är exaktare. Du ömkar dig över resinbusken som du inte haft någon möda med och inte har dragit upp. Och som kom till på en natt och förgicks efter en natt. Och jag skulle inte ha medlidande med Nineve, den stora staden där mer än 120 000 människor finns. Som inte förstår att skilja mellan höger och vänster och dessutom djur i mängd. Jona blev arg. Det här var ju precis vad jag tänkte när jag satte mig på båten, säger han till Gud. Jag tänkte naturligtvis att du skulle göra gott emot människorna i Nineve, och det önskade inte jag. Så det var därför jag försökte rymma min väg. Jag vet ju att du är en god Gud, och det var klart att det skulle sluta så här. Är du arg, frågar Herren. Ja, visste jag det, säger han. Och så går han ut och så sätter han sig utanför stan för att se hur det skulle gå med stan. Och precis så tokigt bär man sig ofta åt när man tycker synd om sig själv. Han visste ju precis hur det skulle gå med stan. Men han hoppades att det skulle regna lite eld och lite svavel i alla fall. För det här var ju ärkefienden som sagt. Och Jona tyckte synd om sig själv. Och där sitter han nu i solgasset. Och tittar på Nineve. Och efter ett tag så låter Herren en resinbuske växa upp. Och han tycker det är skönt att sitta under den där busken och ge skugga och svalka. Och sen låter Gud maskar komma och äta upp den där resinbusken. Och då plötsligt blir Gud inblandad. När Gud ställde dit resinbusken så tackar han inte för den. Men när Gud tar bort den, då vet han precis vem det är som är framme. Ja, det är naturligtvis du, Gud, säger han. Och så blir det ju också alltid när vi tycker synd om oss själva. Alla, vad ska vi säga, glädjeämnen är då slumpens verk. Och alla besvikelser är Guds verk. Och vi skäller och surar och mumlar över Gud. Precis som Jona. Och nu sitter han där och önskar ta livet av sig. Jag må väl ha skäl att vredgas till dött, säger han. Du tycker synd om dig själv för resinbuskens skull, säger Gud. Och jag skulle inte tycka synd om Nineve, den stora staden, med 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Det gick väl antagligen till hälsa till sist med Jona. På något sätt måste han ju ha nyktrat till, ställt sig upp och dammat av sig och gått hem. Annars hade vi väl knappast haft någon bok om Jona att läsa. För man kan ju tycka det. Att han missade ju världens chans att glädja sig. Man hade ju kunnat dansa långdans i Nineve med Jona i täten. Tänk, nu tillhörde alla herren. Alla hade gjort bättring och omvändelse, och nu var de ju inga fiender längre. Utan nu var de ju vänner hela rasket. Tänk att få 120 000 vänner på en enda dag. Men ibland spelar begärelserna och inte minst avunden ett väldigt spratt för oss. Och så kan man tycka synd om sig själv på ett sådant sätt. Att det så att säga legitimerar all sorts fiendskap, all sorts hämndbegär, all sorts önskan om katastrof. Man ser det ju ganska mycket när det gäller missbrukare. Ett återfall hos en nykter alkoholist föregås ju ofta av en period då han eller hon är retlig och aggressiv och hittar fel på allting och blir besviknare och besviknare och tycker mer och mer synd om sig själv. Och så plötsligt börjar det. För bara det där har nått tillräckliga nivåer så är det tillåtet att göra också det destruktiva. Och därför är det här på många vis en nyckel till mycket av det verkligt destruktiva i våra liv. Och som sagt, det här är ett tillstånd som väldigt lätt går i baklås. Väldigt lätt hakar det upp sig. Man behöver hjälp att komma loss. Jag kommer ihåg en person som sökte hjälp för många år sedan. Och han kom till samtalet väl utrustad med näsdukar. Och jag tittade lite förundrat på honom när han packade upp sina buntar med pappersnäsdukar. Men sen när han började tala om sin situation och tårarna strömmade så förstod jag. Han visste så väl vad som skulle ske. Och jag satt där och bad och undrade, vad ska jag säga? Och så efter en stund så tyckte jag att jag hörde en röst inombord som sa, säg till honom att han överlåter sina tårkörtlar åt mig. Och vare sig det nu var min fantasi som skenade eller om det var Herren som talade, så småningom så sa jag det. Är du inte rädd för att du gråter så mycket? Att du blir ledsen bara för att du gråter? Han tittade upp och satt tyst lite grann. Ja, hade jag tänkt på, sa han. Hej. Men den risken finns ju. Tänk om vi skulle göra så att vi överlåter dina tårkörtlar till Herren så att han får bestämma när de ska användas. Så att jag menar, så du inte använder dem för mycket. Den risken finns ju med. Ja, han tyckte det var en konstig bön. Men vi bad den i alla fall, och han bad den själv och så här, och så småningom så skildes vi åt, och så ringde han ju dagen efter. Och sa, det här var den hemskaste natt jag varit med om, sa han. Jaså, sa jag. Hur så? Och jag har legat vaken hela natten och sett all min självömkan, sa. Men nu är jag löst, sa. Och det var ju värt besväret. Men svårt har det varit. Så kan det också bli. Jag kommer ihåg en annan person som första gången jag träffade honom så såg han närmast ut som en, ja, om ni tänker i läkartidningen, det finns ju väldigt mycket såna här annonser för olika mediciner. Och så då någon annons då för något antidepressivt läkemedel. Och han såg ut som före, om ni förstår vad jag menar.
För jag tänkte så fort jag såg honom, hjälp en så deprimerad människa. Vi fick en kontakt med varann och det var många människor att förlåta i hans liv. Och så småningom så blev det avklarat och andlighetsdragen ljusnade mycket. Så några år senare korsades vår väg och vi hade en bönestund ihop. Och jag visste väl inte riktigt vad jag gjorde. Jag la handen på honom och så bad jag till Gud att Gud skulle hjälpa honom att försonas med sitt liv. Inte bara att försonas med människor, utan också försonas så att säga med perspektivet av de förlorade åren, för det var många förlorade år i hans liv. Och vi skildes åt och det till synes hade ingenting hänt. Men sen ringde han något halvår senare och berättade att oj, den bönen, den hade dratt igång en väldig massa processer. Han hade hamnat i en massa situationer som plötsligt påminde honom om alla de förlorade dagarna. Och grämelse inte mot människor utan just emot förlorade tillfällen och förlorade möjligheter hade bubblat upp inom honom. Och så hade han fått så att säga gå till Gud på nytt och be om en ny sorts dimension av försoning i sitt liv. Och han hade alltså burit på en hel del självömkan som han så att säga inte ens märkt. Man kan ju bli van vid det mesta i sitt liv. Och jag har själv hört honom vittna om det här i möten och gudstjänster, så att alldeles totalt hemligt är det väl inte. Ty så kan det vara ibland. Ibland kan man känna bara en allmän grundbesvikelse i sitt liv. Mitt liv blev inte vad jag hade hoppats. Mitt liv har till synes skilt sig från alla andra människors liv. Och jag tycker inte det är rättvist. Och i det där ligger ju någon sorts fråga. Varför har du särbehandlat mig, Gud? Varför har du låtit mig gå igenom dessa djupa vatten när andra ligger inne och simmar och plaskar på det grunda? Ja, det finns inga svar på det. Job fick inget svar och det får inte vi heller. Men Job fick på något sätt försonas med sitt liv och med Gud. Och det där är ofta en dimension som är svår att få fram i ett själavårdssamtal. Vi är ju väluppfostrade, snälla, rara kristna. Och att skälla på Gud som Job gjorde, det vågar vi inte. Oh nej, man vet väl som sagt att föra sig. Men ibland kan man få uppleva att det kan finnas sparat mer än man trodde. Och man kanske många gånger nästan skulle behöva sträcka sig efter den ärlighet som Job hade i sitt liv och Jona hade i sitt. Tänk att bara kunna med och sitta och skälla under resinbusken på Gud som man gör. Det är ju fräscht. Och det kanske var det till sist som ledde honom till hälsa. Kanske till sist att han såg hur absurd hans situation var. Och att han då plötsligt sa, nej, nu sitter jag inte här och svettas längre, nu går jag hem. Vi ska gå till den 73:e psalmen. Därför den handlar mycket om det här temat. Att försonas med sitt liv. Att försonas med att livet är som det är. Och att det bakom den försoningen finns en försoning med Gud. Och att det i den kan ligga dimensioner av frigörelse som nästan kan vara svår att förutse innan den har blivit av. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter
Mina steg var nära att slinta, ty jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick den väl i deras ogudaktighet. Ty fria från vedermödor är det till sin död, och deras hull är frodigt. De kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Ja, så är det med de ogudaktiga. Det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav vakt på deras slut. Sannerligen på slipprig mark ställer du dem. Du störtar dem ner i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick? De förgås och får ett slut med förskräckelse. Som det är med en dröm när man vaknar, och Herre, så aktar du dem för intet som skuggbilder när du vaknar. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerlig. Ty se, det som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Ja, först så tycker han att Gud inte gör någonting, utan att Gud sköter tillvaron ganska dåligt överhuvudtaget. Det är de fräcka som har framgång. Och han blir besviknare och avundsjukare över detta, att han som håller på lagen och rättfärdigheten och är en hederlig prick, honom går det dåligt för. Men han kan utan vidare räkna upp ganska många som är orättfärdiga med god vinst. Gud gör ingenting, det är problemet. Och till sist så slutar det med att han säger, jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Och det är ju fantastiskt. Någonting måste ju ha hänt. Och det som har hänt måste ju ha skett med ögonen av alla kroppsdelar. Han har fått en ändrad syn på tillvaron. Varför det? Jo, därför att plötsligt har något hänt som gör att allt det där som förut var en besvikelse betyder inte längre så mycket. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Det här är ju inget tillstånd som du kan ta dig, och inte jag heller. Du kan inte bestämma dig för att från det här ögonblicket ska det vara så. Men du kan säga till Gud, det där får du gärna lov att ge mig. Det måste vara ett bra sätt att leva. Han har blivit försonad med sitt liv och därmed med Gud själv. Och då förbyts sorg och smärta i glädje. Och det ligger något förunderligt i det. När vi nu ändå talar om detta med att tycka synd om sig själv, så måste vi också ha klart för oss att det har en ytterligare dimension, så att säga. Därför att det är nästan oundvikligen så att om jag börjar tycka synd om mig själv riktigt ordentligt, då kommer de människor som lever runt omkring mig att få dåligt samvete. Fråga mig inte hur det går till, för det vet jag inte riktigt. Jag tror att allt det här med kroppsspråk och annat sådant, det räcker inte som förklaring. Jag tror att vi har osynligare kanaler än så. Men i vilket fall, man ser detta gång på gång. Och det här är ju ofta en relativt kvinnlig form av påverkan på omgivningen. Jag har mött många som sa det, att ja, pappa och mamma, de bråkade för jämnan. Och man frågar då, vem var det som vann? Ja, pappa han gapade och skrek och smällde i dörrar och gick ut och gormade och vrålade. Men mamma hon teg i 4 dagar. Och sen var vi alla som öra, så vi gjorde vad som helst för att hon skulle börja prata igen. Och det är ju naturligtvis ett frommare sätt, ytligt betraktat, att påverka sin omgivning. Men det är ju bara ytligt sett. Och det betyder alltså att självömkan är en, vad ska vi säga, företeelse som man finner ofta i flera släktled. Det här är en depressionstyp som vi kan följa ofta så långt bak i tiden som det finns data. Därför att självömkan i den ena generationen föder så mycket dåligt samvete hos nästa generation att man tar över samma mönster och för det vidare. Och den självömkan, den kan ju vara ett uttryck för en allmän modlöshet. Man orkar inte med sitt liv. Men ibland möter man ju också bilden av viljestarka, dominanta föräldrar som är sin självömkan, så att säga, håller barnen kvar på barnstadiet långt upp i vuxen ålder. Typ replik: om du gifter dig med henne så blir jag aldrig mer glad. Och inför det perspektivet kanske man bryter en förlovning. Det är inte alldeles ovanligt. Därför är det så här, när vi får den här typen av depression att ta ställning till, att det finns ofta väldigt mycket dåligt samvete tillsammans med självömkan. Just därför att den är som regel frukten av många generationers kedja, så att säga. Och det som slutar, så att säga, som en kronisk självömkan började kanske många gånger som ett hyperanklagat samvete. Och så får man börja att läsa i skriften om detta med ett rent samvete. och ett gott samvete. Det som är grunden för det kristna livet. Det som är vägen ut, det som är frigörelsen. Och det ska vi naturligtvis göra nu. Så vi börjar i Hebreerbrevet 9. Där det stora löftesordet finns. Trettonde och fjortonde verserna, Hebreerbrevet 9. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening. Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Gud. Här sägs det underbara ting. Det finns någonting som kan rena våra samveten. Och när vårt samvete är så där kroniskt anklagat, så det känns som tandvärk år ut och år in, så är det ju i praktiken aldrig Gud som är framme. Vi brukar väldigt ofta skylla på djävulen, och han har naturligtvis alltid sitt finger med i spelet när något är destruktivt. Men det här är ju också en ganska mellanmänsklig historia. Det finns som regel en mellanmänsklig relation som på något sätt behöver läkedom. Någon människa har påverkat ens samvete. Och man behöver kanske få hjälp både att ta emot reningen för samvetet i Jesu blod, men också att lära sig att inte bli manipulerad via samvetet. Ty det är inte Guds avsikt med samvetet, att vi ska vara vidöppna för all sorts manipulation. Utan samvetet, det ska ju vara reserverat för Guds goda signaler. Och då får man alltså börja tala med en sån här människa med ett överkänsligt samvete. Att du skulle må väl av att tänka efter vad som är sunt, vad som är sant, vad som är rimligt när saker begärs av dig. När saker förväntas av dig och du liksom känner hur samvetet krymper ihop som ett russin och gör ont, så måste du tänka efter. Är ändå detta någonting som jag verkligen ska göra? Är det här nu som förväntas av mig någonting som jag verkligen tycker själv att jag borde ställa upp på? Därför att ett samvete som är rätt programmerat har man all anledning att följa. Men ett felprogrammerat samvete måste man med förståndets hjälp ibland sätta sig över. För att komma ut ur en ond cirkel av samvetskval och självömkan och samvetskval och självömkan. Att våga handla efter bästa förstånd istället för att handla utifrån ett manipulerat känsloliv. Och det betyder ju förstås inte att man ingår i någon sorts försenad pubertet vid 55 års ålder och börjar driva ner tapeter och hascha och så här. Utan man kan ju lugnt och stilla börja använda den här grejen som man har innanför pannbenet och tänka efter i laga ordning vad som är rimligt och vad som är vettigt och vad som är riktigt och vad som är bra. Och göra det och stå för det istället för att med någon sorts fruktan och bävan tänka att om jag nu inte ställer upp på det, då blir han lite besviken på mig och då smäller samvetet av igen och det orkar jag inte. Jo, men det kanske man måste be Gud om kraften att orka. Det låter som en konstig bön där: Gud, stäng av mitt samvete just nu. Det är ju inte någon bön som vi hittar i såna här vanliga bönböcker och bönesamlingar och sånt där, men det är ju faktiskt någonting
som man nästan måste lära ut till en människa med ett skadat samvete. För Bibeln talar faktiskt om att ens samvete kan bli skadat. Första Korinthierbrevet 8 innehåller detta lustiga uttryck. Om det är så lustigt vet jag kanske inte, men jag vet inte om vi i detalj ska gå igenom hela sammanhanget med avguda offers kött. Men det handlar i alla fall om otillbörlig påverkan på människors samveten. Och så står det så här i åttonde kapitlet och tolfte versen. Om ni på detta sätt försyndar er mot era bröder och våldför er på deras osäkra samveten, syndar ni mot Kristus. Jag brukar säga ibland när jag talar till folk på bröllop och sånt där. Ibland så ska man ju stå upp och hålla lite middagstal och sånt. Och man har ju själv haft barn som har gift sig och sådär. Så brukar jag säga, var rädd om varandras samveten. Därför att om ni också i tider av kris och motsättning ändå kan ge varann ett rent samvete, så finns det alltid en kommunikation. Då kan ni alltid talas vid om saken. Men om ni gör tvärtom, så att ni med avsikt sätter igång och skruvar på varandras samveten i hopp om att nå sådana nivåer av tandvärk hos den andra att han ger sig, då ska ni räkna med bråk. Då bryts till sist alla kommunikation. Man kan våldföra sig på varandras samveten. Och man kan hantera varandras samveten på ett skonsamt sätt. Det finns nu, inte minst i kristna sammanhang, ska vi säga, en depressionstyp som ligger mycket nära det här. Och det är känslan av att vara utnyttjad. Den blir man inte glad åt till sist. Utan den har ju egenskapen att skapa någonting som vi numera kallar för utbrändhet. En speciell form av depressiv förstämning. Och det här är naturligtvis på ett alldeles speciellt sätt ett kristet problem. Ty det som Jesus säger, saligare att giva än att taga. Och vi lever i en värld där de flesta säger att det är saligare att ta än att ge. Så i en tagande värld planterar vi in dig sen Herrens ande har fått verka på dig och gjort dig till en givande människa. Och det passar ju som hand i handske för den tagande omvärlden, eller hur? Här kommer nu plötsligt en givande människa och vi som är ute efter att ta för oss. Det är ju mycket lätt gjort att man blir utnyttjad, avplockad som en gran på en julgransplundring. Och det är inte Guds kallelse. Utan den stora konsten när man ska leva som kristen, det är att värja sitt givande så att glädjen överlever. Det är en konst. Jesus var ju naturligtvis urtypen för en givande människa. Och vi kan ju lite grann se på hans liv hur det här problemet dyker upp gång på gång. Johannes 2:23. Och hur Jesus hanterar själva problemet. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Här blir det stor entusiasm. Mirakelmöten i Jerusalem. Och folk strömmar till från alla håll och håller sig fram. Tänk om det skvätter ett mirakel på mig med. Och välkomna fram när vi ska ha förbön. Vi vill gärna att det ska ske mirakler i ditt liv. Men de vill inget annat med Jesus. Och då vet han efter ett tag att detta är inte människor jag kan förtro mig åt. Jag måste hålla mig på ett visst avstånd. Därför att annars kommer de att utnyttja mig. Och när man har sett och förstått det där, så ser man ju också hur han ideligen råkar i konflikt med folk. Och det sker ju ofta efter principen: mina ovänner klarar jag själv, men Gud bevarar mig för mina vänner. Alltså de som verkligen strömmar till. Och vi kan ju läsa den här gulliga berättelsen om Zacchaeus, som han heter numera, Lukas 19. För det är ju egentligen en ganska aggressiv berättelse. Jesus går igenom Jeriko på väg till Jerusalem. Och stora skaror människor strömmar till. Och han bjuder hem sig själv hos, så att säga, den mest föraktade av alla. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Och anhängarnas skara i Jeriko minskade säkert katastrofalt den dagen. Det här var Jesus sätt att värja sig mot utnyttjande. Naturligtvis inte bara. Han visste kanske också att Zacchaeus var den som stod närmast Guds rik. Men på något sätt är det ju ändå två flugor i en smäll. Och det är så här att om du ska kunna bli en givande människa, så måste du lära dig att sköta konflikter. Vi trodde bergis att det var tvärtom. Att om jag blir en givande människa så slipper jag alla konflikter. Eller hur? Och då kommer alla att bli så vänliga och glada, och jag är ju en givande människa, och vi kommer att leva i frid och harmoni i alla våra dagar. Icke, icke. Räkna med kors, räkna med kors. Alternativet är att du blir så utnyttjad att du blir körd rakt ner i botten. Förr eller senare. Och därför gäller det ju att lära sig sköta det här på Jesus sätt. Han gör ju inget ont, han gör inget fel när han bjuder hem sig till Zacchaeus. Utan det är ju ett mästerligt drag det här. Han vill ha dem som är omvända och inte dem som bara är anhängare. Lukas har sparat på många såna här berättelser. Vi kan ju kika i 14 kapitlet också. När Jesus förstör en hel fest. Och gör det på ett fullständigt rättfärdigt sätt. En sabbat var han bjuden på måltid hos en farisee som var med i rådet och man iakttog honom noga. Då stod det framför honom en man som led av vatten i kroppen. Jesus vände sig till de laglärda och fariseerna och sa: är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte? Men de teg. Då rörde han vid mannen och gjorde honom frisk och lät honom gå. Och han sa till dem: om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp dem även om det är på en sabbat? När han märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet gav han dem en liknelse. När du blir bjuden på bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du och värden kommer och säger: ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen, så att värden säger till dig när han kommer: käre vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Till sin värd sa han: när du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska ha fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du i det rättfärdigas uppståndelse. Ja, alla fick sitt under denna märkliga måltid. Och det är ju rimligt att anta att bara de som verkligen älskade Jesu person, och inte bara det man kunde få ut av honom, de kunde hålla fast vid honom efteråt. Men de andra hade liksom på något sätt sållats bort. Här finns det någonting i givandets konst som vi är djupt främmande för. Och ju fler totalt sönderslitna pastorer jag ser som sitter och kör buss med mungiporna ner på hakan, därför att de har ställt upp i alla väder och lite till, inför alla önskemål, desto mer är jag övertygad om att detta är inte att, så att säga, ge sitt liv för Herren. Utan att detta med att ge sitt liv för Herren, det är att stå för rättfärdighetens sak också när den är hotad. Inte att låta sig utnyttjas utöver gränsen för det rimliga. Jag tror att vi ska lugna oss med det. Och så ska vi övergå nu till att be en stund. Far, vi vill påminna oss ditt ord att fröjd i Herren är vår starkhet. Gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga, gläd er. Och det är klart, det är lätt gjort när solen skiner och man mår bra och man just har fått löning. Men det är ju inte alltid så. Och ändå säger du, gläd er i Herren alltid. Detta kräver din hjälp, Herre. Fröjd i Herren är vår starkhet. Vi ber därför att du ska
öppna fördolda hemligheter för oss. Så att vi ser att vi kan gå till dig och lämna också den sortens besvikelse som vi med ett lite oklart och suddigt ord kallar för självömkan. Kasta din börda på Herren. Han ska uppehålla dig. Han ska icke i evighet tillåta att den rättfärdige vacklar. Och vacklar gör vi ju, Herre, under den bördan. Om vi sparar på den för länge. Så därför så vill vi komma till dig och be om hjälp att försonas med våra liv idag, Herre. Missade möjligheter. Sådant som vi tyckte att andra fick och inte jag. Allt det där som vi har grubblat så mycket på. Om det var ett straff ifrån dig eller om det var en hemsökelse från djävulen eller vad det var. Herre, hjälp oss att släppa frågan. Hjälp oss att lämna besvikelsen i din hand. Ty det som har skett, det har skett. Det som inte har skett, det har inte skett. Och det är förfänglighet att vi ägnar det så mycket uppmärksamhet att vi inte kan leva den dag som idag är. Och vi ber dig, Herre, om mycket hjälp att komma loss ur det förgångnas grepp eller kanske ur vårt eget sysslande med det som har varit. Vi kommer till dig, Fader, med våra samveten. Och sträcka oss emot dig efter rening av samvetet i Jesu Kristi blod. Inte minst om vi har upplevt manipulation via samvetet, påverkan. Så att samvetet har blivit både sargat och överkänsligt. Så att inte längre reagera för dina signaler utan bara för människors signaler. Då får vi be om rening av våra samveten, läkedom för våra samveten och ett beskydd, ett blodets beskydd, en rättfärdighetens vapenrustning som ska få skydda våra samveten. Hjälp oss att bli fria i våra samveten. Det är inte samvetslöshet vi sträcker oss efter, utan friheten att i vårt samvete uppfatta din godhet och din ord. Vi ber att du lär oss alla konsten att ge åt varann ett rent och gott samvete. Gör det möjligt för oss att nå fram till varann utan att anklaga varandra, också när det gäller smärtsamma budskap. Jesus, så vill vi be till dig för var och en som brottas med utbrändhetens börda i sitt liv. Herre, vi har läst att det är saligt att ge. Och det är sant. Det är det. Men saligheten ligger i att man får bestämma det själv. Man får ge av fritt vilja, fri vilja och fritt samvete, fritt hjärta. Och vi ber att du ger oss tillbaka om vi har förlorat den förmågan. Och vi har blivit människors trälar. Och ger bara därför att vi vill skydda oss för dåligt samvete. Så ber vi dig, Herre, att du på olika sätt löser och läker, upprättar och lär oss att faktiskt värna givandet mot anspråk i världen. Så att vi kan fortsätta att ge och känna den uppgiften som något som förenar oss med dig. Här är vi inte ute efter att skydda oss för lidande och smärta. Vi är ute efter att kunna fortsätta utan att till sist hamna i den utbrändhet som gör att man känner sig som en pelikan i öknen. Herre, återställ flödet i våra liv. Och hjälp oss om det finns en konflikträdsla. En rädsla för att alls säga nej. Så hjälp oss att växa och mogna. Så att vi kan, Fader, få tjäna dig med glädje. Fröjd i Herren är ju vår starkhet. Amen.